Tack Jesus Kristus för att vi igen får fira att du kom hit till jorden som vår frälsare. Herre, hjälp oss att inte allt det där som i vår tradition hör till julen, att inte det får förstöra varför vi egentligen firar jul. Att inte allt det där som är runt omkring får dölja vad som är vår anledning. Låt det bli stort och levande för oss att du kom hit till jorden för vår skull. Amen. Temat på fjärde advent är Herrens moder. Men när fjärde advent blir julafton så blir det naturligt att man tar liksom hela biten där. Och jag kommer att tala både om Josef, Jesus styvfar, om Maria och jag kommer också in på julevangeliet. I Matteus 1, vers 18-25. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Han gav honom namnet Jesus. Josef var trolovad med Maria. Det var juridiskt bindande. Och ofta var det så i den kulturen att brudgummen fick ge ett belopp till brudens far, antingen hela beloppet eller delar av det vid trolovningen. Och blev det bara delar av det så var det resten sen vid bröllopet. Men det var juridiskt bindande och man hade inte rätt att backa ur. Och om brudgummen backade ur så fick han inte tillbaka det han hade betalat för bruden. Han var alltså trolovad med Maria. De skulle gifta sig så småningom. Trolovningstiden kunde vara olika lång. Det kanske var ett par år framåt. Det kanske var närmare. Men oavsett vilket så märker han att Maria är gravid. Och så börjar han fundera, hur gör jag nu? Och så fanns det alltså tydligen en möjlighet att dra sig undan. Han var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Uppenbarligen älskade han Maria. Enligt judisk lag så skulle hon kunna dömas till döden för att hon hade varit otrogen mot Josef. Hade legat med en man innan hon var gift. Och allt det här ville han inte utsätta Maria för. Utan han funderar, hur gör jag nu? Och så får han i en dröm änglabesök. Josef, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Det är inte som du befarade att hon har varit otrogen. Det är något annat. Gud har gripit in och därför är det som det är. Ta ansvar som om du vore pappa till barnet hon väntar. Och Josef gör så. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Jesus betyder Gud är frälsning. Om ni möter katoliker, så enligt katolska kyrkan så var Maria alltid jungfru. Det som står här och det jag tolkar det här, det var att Josef rörde henne inte innan Jesus var född. Alltså gjorde han det efteråt. Logiskt tycker jag. Men om katolikerna har en annan syn, så är inte det frälsningsavgörande. Så vi behöver inte ta avstånd från dem av den anledningen. Men vi måste inte tro som de gör på den punkten. De hävdar då att de som beskrivs som Jesu bröder, det var hans kusiner. Och i den kulturen så var det så att man kunde kalla bröder, kusiner för bröder. Och i den kristna kyrkan har vi ju långa tider, mest i modern tid inom pingströrelsen, har man talat om systrar och bröder. Men jag vet hur pappa talar om sina pastorskollegor som bröder. Och utifrån det, visst. Men oavsett vilket, så inom protestantisk kristendom så tror vi att Josef fick 4 söner med Maria och minst 2 döttrar. 4 söner är namngivna, döttrarna är inte namngivna. Men det står om hans systrar bor ibland oss. Josef, han ställs inför något alldeles enastående. Frukta inte att ta henne till dig. Ta hand om henne. Han får Guds kallelse via en ängel i en dröm. Och vi vet ju hur konstiga drömmar kan vara ibland. Det verkar så verkligt när vi drömmer, och när vi vaknar så undrar vi hur kunde vi gå på det i drömmen. Det var ju ingenting som stämde. Men i det här fallet så var han så övertygad om det budskap han hade fått. Och vi upplever det inte när ängeln säger det som en befallning. Frukta inte, ta henne till dig. Du kan vara lugn. Det är Gud som har gripit in. Men det låter ganska vänligt och inte som en befallning. Men sen står det, när Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom. När Gud talar så kan det vara mjukt. Men det är ändå på ett sätt en befallning. Du och jag, vi ska göra som Gud säger till oss. Även om han skulle tala vänligt så är det ändå så. Och så fungerar det bäst om vi gör som Gud har sagt. Nu går vi till Maria, och då är det Lukas 1 kapitel, vers 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, gläd dig du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i 6:e månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det här stället i Bibeln pekar på flera olika saker. Bland annat hur svårt det är med bibelöversättning. Att använda exakt rätt ord och få det också tidstypiskt, men ändå inte slarvigt. Man får inte gå för långt i moderniseringen av språket, men man får heller inte vara för bakåtsträvande. Det stod här att Maria skulle bli havande. 1976 föddes min och min frus första dotter. Och jag sa aldrig att hon var havande. Det var lite ålderdomigt redan 1976. Och så är det ändå med i Folkbibeln 2015. Min fru, hon blev gravid när vi hade kommit tillsammans. Eller vi sa att vi väntade vårt första barn. Men jag sa aldrig att min fru hemma, hon är havande. Det var ålderdomligt redan då och det är inte modernare idag. Bibel 2000 säger att Maria väntade sitt barn. Och det är mer modern svenska. Och just att hitta balansen när man översätter en text för att både få den relevant, den ska hålla i flera år. Vi får inte bibelöversättningar varje år. Och ändå, det ska vara modernt men inte banalt. Men oavsett vilket så handlar det om att Maria skulle bli gravid genom den helige ande. Hon får höra att hon ska föda ett barn. Och så säger hon, hur ska det gå till? Jag har ju inte haft någon man än. Hon var trolovad med Josef, men det var inte dags för bröllop än. Hon förstår att det här ska hända nu. Och så får hon höra att den helige ande ska komma över henne. Matteus skriver också, när ängeln talar till Josef, att det som fanns i Marias kropp hade kommit till genom helig ande. Så han nämner jungfrufödelsen, men Lukas gör det ännu tydligare. Han talar med det här, Lukas var läkare, han talar med en medicinsk term på grekiskan om att hon ska bli gravid. Och jag tycker det är lite roligt att den som tydligast framhäver jungfrufödelsen, det är läkaren. Han som borde ha svårast att tro på det hela. Nej, det är han som är tydligast med att Maria skulle föda en son. Hon skulle bli gravid genom den helige ande. Därför ska barnet kallas Guds son. Det var inte Josefs son. Det var Guds son som Maria fick föda till världen. Det är bra med bokmärken, ibland singlar de. I vers 33 här så får hon höra, han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. När vi för några veckor sedan hade en bönesamling här inne så läste Britt-Marie från Daniels bok och det fastnade. Så jag ska läsa därifrån. Det kända stället när Daniel har kastats i lejongropen på grund av avundsjuka. Han hade utmärkt sig så fantastiskt att han skulle vara kungens närmaste man. Och de andra som blev lite nedflyttade under Daniel, de ville vara vid sidan om honom eller kanske hellre över honom. Och så tar de och får kungen att utfärda ett påbud att alla skulle be bara till kungen. Men Daniel fortsätter att be till Gud, vänd mot Jerusalem. Och så kastas han i lejongropen. Och kungen kan inte sova. Och så kommer han på morgonen och undrar, hur har det gått med Daniel? Och Daniel är oskadd. Och då läser jag från Daniels bok, 6:e kapitlet och från vers 25. Därefter lät kung Darius skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man ska inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Hans rike kan inte förgöras. Han består för evigt. Det här får en hednisk kung säga cirka 550 år innan ängeln talar om samma sak för Maria. Han ska härska över ett evigt rike. En hednisk kung får profetiskt uttrycka samma sak. Det är fantastiskt när man läser Bibeln hur man ser hur de olika delarna hänger ihop. Budskapet i Daniels bok via en hednisk kung är samma budskap som en ängel fick framföra till Maria. Hans rike är ett evigt rike. Maria sa ja till Guds kallelse. Det betyder inte att hennes liv blev lätt. Det blev säkert rikt på många sätt. Jag har funderat en hel del på senare år. Inte när jag själv hade barn i ålder med de som stod här framme nyss. Då var det så mycket med barnuppfostran och var pappa, så då hann man inte tänka så mycket. Men senare har jag funderat, vilken hopplös situation måste det vara att ha ett barn som är Guds son och så fyra vanliga bråkiga grabbar och sen några döttrar också. Det måste ju vara fullständigt omöjligt att fostra de barnen tillsammans. Det konstiga är att när Gud kallar så utrustar han också. Och när han kallade Maria och Josef så gav han dem också möjlighet att slutföra det uppdraget. Men den gamle Simon fick berätta för Maria, också genom din själ ska det gå ett svärd. Och hon fick uppleva många tuffa situationer genom livet. Den allra tuffaste när hon stod vid Jesu kors. Men hon stod kvar i den kallelse Gud hade gett. Och hon fick vara med om att i övre salen be om den helige andes utgjutande tillsammans med sina söner. Och så fick hon stå i en alldeles speciell tjänst, en kallelse som ingen annan har fått. Men när Gud kallade henne så gav han henne också möjligheten att utföra uppdraget. Nu går vi till julevangeliet, Lukas 2, 1-20. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns rum för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa herdarna till varandra: vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem, men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade blivit sagt till dem. I romarriket så var det skattskrivningar med lite olika mellanrum. Man ville veta hur mycket folk det fanns och man ville ha skatt av de som kunde betala. Och så var detta den första skattskrivningen, sen kom det flera efteråt. Och det var ju inte som det är nu att vi kan konstatera via födelsebevis var vi är födda och så kan vi betala skatt oavsett var vi bor. Och vi kan rösta oavsett var vi bor. Utan någon rösträtt fanns det väl inte, men däremot betala skatt. Och så för att bli skattskriven så skulle man bege sig dit där man kom ifrån. Och Josef var av kung Davids släkt. Kung David hade vuxit upp i Betlehem med omnejd. Och så måste han bege sig dit. Och så är Maria med. Och det blir dags att föda. Hon föder Jesus och lägger honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet, står det i den här bibelöversättningen. Härberget står det i flera andra översättningar. Härberget var en plats där man fick betala för att sova. Det är ett ord som används när den barmhärtige samarien tar med sig den slagne till ett härberge. Det kostar pengar. Men här används ett annat ord. Och förmodligen fick Josef bo hos släktingar. Men det var kanske många släktingar som kom som skulle skattskrivas. Men i judisk tradition så var det osannolikt att Josef skulle behöva betala på ett härberge, utan han fick nog bo hos släktingar. Men det var fullt i gästrummet, där var andra släktingar. Det här är inte heller frälsningsavgörande om det var i ett härberge, det var fullt, eller om det var i gästrummet. Det har ingen betydelse, men det visar att man kan översätta på lite olika sätt. Jesus läggs i en krubba. Det är trångt, men han får plats där. Och så är herdarna ute och vaktar får. Och det fascinerande är, herde, det var inte något högstatusjobb. Det var ett sånt där jobb som vem som helst kunde åta sig egentligen, att vakta får. Och för de där som egentligen inte hade någon status, det är för dem som Gud talar om att nu är frälsaren född. Det var inte för fariseer och saddukeer. Det var inte för de där fromma som gick flitigt till synagogan och väntade på Messias. Utan det var de som hade lågstatusjobb, de som inte var så viktiga i det sociala, även om de gjorde ett viktigt jobb. För dem får de höra: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och så får de höra änglasången: ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Och när änglarna försvinner så säger herdarna till varann: nu måste vi gå och se det Gud har låtit oss veta. Vi vet inte hur många herdarna var. Och vi vet inte hur de gjorde. Men jag tänker mig, och det är ju så här med fantasi, att du kan komma till en helt annan slutsats och den kan vara lika rätt. Men jag tänker mig att de kände att vi måste gå allihop. Har Gud talat om det här så är det säkert hans änglar som vaktar fåren när vi är borta. De kan ha gått i skift, några först och några sen. Men jag tänker mig att de gick allihopa på en gång. Och att änglarna vaktar fåren, även om de kanske inte syntes längre. Det här är inte heller frälsningsavgörande hur det gick till. Men så tänker jag. I Lukas 3 och 23. Det är början på Jesus släkttavla. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef. Matteus har berättat att Jesus kom till genom den helige ande. Lukas har berättat det. Och ändå, han var menade man son till Josef. Ja, för alla de andra som inte visste vad som hade hänt, så räknade de hela tiden med att Jesus var Josefs son. Och det var nog en förutsättning för att det skulle fungera där i Nasaret när Jesus växte upp, att han fick betraktas som Josefs son. Men Bibeln är tydlig med att det var så man menade att det var, men det var inte så det verkligen var. Idag har en frälsare fötts åt er. Han är Messias, Herren. Vi behöver komma tillbaka till frälsaren. Det stod nyss en flicka här framme med en röd tröja med en ren på. Och längst ner så stod det "Too late to be good". För sent att vara snäll. Tomten kommer ju i den svenska traditionen och frågar, finns det några snälla barn? Och så kunde hon konstatera att det var nog lite sent, men tomten är ju snäll så det kanske gick bra ändå. Men vad Bibeln säger, det är att du och jag, vi klarar inte av att vara goda. Och det är därför vi behöver en frälsare. Det räcker inte att vi försöker, för vi misslyckas. Och så har en frälsare fötts åt oss. Och så får vi komma tillbaka till honom gång på gång på gång. Och be om förlåtelse för det vi har gjort fel. Och tala om för honom att vi vill fortsätta att vara hans barn. Att vi fortsatt behöver en frälsare, för vi klarar inte av att leva så som vi borde. Och så har en frälsare fötts åt oss. Och så får vi igen överlämna oss åt honom, om du har gjort det många gånger förr. Och har du inte gjort det än, så har du idag chansen att överlämna dig till frälsaren som har fötts åt oss. Tack Jesus Kristus för att du kom hit till jorden för att frälsa oss. Amen.